Bli frisk av jobbet istället för sjuk. Del 3.
Mm. Stress och utmaningar, det är faktiskt en naturlig del av livet. Och om vi får tillräcklig återhämtning, ja, då klarar vi det.
Mm. Och utmattningssyndrom som blev en egen diagnos, det beror på när vi får för mycket upplevd stress och för lite återhämtning under en längre tid.
Sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa fortsätter tyvärr att öka. Och ingen har vare sig någon garanti att inte drabbas eller är immun. Vi kan inte rå för allt vi råkar ut för i livet och sånt vi inte kan återhämta oss ifrån.
Nej, och det känns väldigt viktigt för oss att betona det. Men vi vet också att vi kan påverka mycket i att skapa motståndskraft mot de negativa effekter som stress medför, oavsett vad den beror på.
Idag ska vi titta närmare på vad vi kan göra för att rusta oss för att hantera ett utmanande liv och arbetsliv.
Och det gör vi i Health for Wealth. I över 7 år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
I podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla slags medarbetare såklart. Ja, det här är det tredje avsnittet i vår serie om hur man just blir frisk av jobbet istället för tvärtom. Men vi har självklart en massa tidigare avsnitt som berör det här också. I det första avsnittet om det här att bli frisk av jobbet så pratade vi om riskerna för ohälsa. Och sen i det andra avsnittet om friskfaktorer, alltså hur vi jobbar för att boosta det som håller oss friska. Och idag tänkte vi prata om hur man som individ kan rusta sig för att stå emot stress när den kommer.
Mm. Precis, och stress är ju så otroligt mycket. Det är väldigt unikt vad det är som stressar oss. Vi pratar ju om arbetslivet framförallt där, så vi håller det i fokus. Men vi är ju fullt medvetna om att det kan ju vara saker utanför jobbet som är det som faktiskt stressar och orsakar ohälsa. Men som sagt, vi fokuserar på arbetslivet och vi tassar väldigt försiktigt här, för att vi har pratat om det innan. Det sista vi vill, det är att få det att låta som att här kommer en check 5-punktslista så slipper du utmattning. För att som vi sa i inledningen, det är faktiskt så att vi kan påverka mycket, vi kan rusta oss, men det är också så att vi har ingen garanti. Jag vet inte, jag har klarat mig, du har klarat dig, men det kan också hända någonting under det här året som gör att den här belastningen blir för stor, utan att vi ska måla FN på väggen här. Men vi vill verkligen betona det, att vi påstår inte på något sätt att här sitter vi på lösningen och det bara gör så här. Men vi vill lyfta det här, och en av mina favoritforskare, Aaron Antonovsky, han har ju visat just att det finns mycket att lära av människor som har gått igenom väldigt tuffa saker och ändå klarat att liksom på något sätt hitta ett välbefinnande. Och de har varit utsatta för väldigt mycket långvarig stress och så. Och då har vi också tänkt att vi vill prata lite om vad människor som inte har drabbats kanske tänker att man har på plats och saker man gör och verkligen skicka med för att rusta.
Eller hur? Exakt. Vi vill skicka med våra tankar och tips till dig som är vår lyssnare. Inga pekpinnar. Och hör du en pekpinne, hör av dig och skäll på oss.
Ja, verkligen. Utan verkligen varmaste och mest omtänksamma tips. Just därför att det kan vara väldigt svårt att minska ibland stressorer som man utsätts för. Man kan ju till exempel välja att till slut faktiskt lämna en arbetsplats om man inser att det är alldeles för mycket här som inte funkar. Men jag tänker att som vårt liv är just nu, som samhället är, som arbetslivet är, så behöver vi rusta oss själva för att hantera utmaningar bättre, och då finns det saker man kan tänka på. Och vi har som sagt, eller det har jag inte sagt, men jag gjorde faktiskt en väldigt enkel bara fråga både på LinkedIn och på min Instagram att ja, men du som har tänkt till kring det här och har hittat sätt som får dig att hålla, vill du dela med dig vad du gör? Och vi fick in jättefina svar. Men lite åter till det här med negativ stress, att det är olika för olika personer. Men det handlar om, väldigt förenklat och konkret, det är ju att de upplevda kraven på mig, och det är verkligen upplevda. Jag och Boel kan ha samma krav på oss, vi kommer att hantera dem väldigt, väldigt olika beroende på både hur vi är men också vilka kompetenser och förmågor vi har. Och att de överstiger våra upplevda, igen, upplevda resurser över tid. Och de här stressorerna, det kan handla om några av de här riskfaktorerna som vi pratade om i vårt första avsnitt i den här serien, och avsaknad av resurser och en blandning liksom däremellan. Nu har jag väl grävt ner mig i en grop här som du ser på mig.
Ska jag hämta upp dig ur
gropen? Ja, kan du göra det?
Vi kan väl bara lite kort nämna hur tidiga signaler på alldeles för mycket stress och för långvarig stress kan se ut.
Mm.
Och jag menar, en grej är väl det här med trötthet. Alltså att, jag menar, att man är trött ibland är ju naturligt, men att man konstant är trött. Så, och att det inte går över fast man sover.
Nej, precis. Man har faktiskt, jag brukar prata om det igår senast, man har faktiskt en rätt till att vara pigg om dagarna. Och temporärt kan det vara så att man inte är det, att det är mycket temporärt. Man har varit sjuk eller man har pollenallergi eller vad det kan vara. Men också det här att man också, det hänger ofta ihop med att man har en störd sömn. Sömnen är inte som vanligt. Man har svårt att somna eller vaknar ofta när man sover. Kan vara så att man vaknar helt plötsligt väldigt, väldigt tidigt och hjärnan är liksom redan i full sving med en dag som man inte hade tänkt skulle börja så tidigt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm.
Och det kan också vara att man är orolig, har ångest och känner sig nedstämd. Vilket också är helt naturliga delar av livet, men att det håller i över tid.
Mm. Man kan känna också att man är som en spänd fjäder, att det liksom så här, bara händer någonting, det får inte hända någonting nu för då smäller jag, man har inga marginaler. Och det kan också vara så att man har svårt att minnas och koncentrera sig, därför att hjärnan jobbar inte på som vanligt. Och det kan också vara så att man då i och med det har svårt att hålla i en röd tråd i tankar och samtal. Det är liksom, vänta lite.
Det är ungefär som när man har riktigt små barn och blir avbruten hela tiden.
Ja, exakt.
Ja, men man kan ju märka också att man plötsligt får svårare att utföra vissa uppgifter.
Mm. Och helt slutkörd efter jobbet. Jag brukar säga att det ska kännas att arbetsdagen börjar, det ska kännas att den slutar, men man ska ha tid och energi över till sin fritid. Man kan drabbas av yrsel och också bli känslig för ljud eller ljus. Alltså helt plötsligt kan man vara väldigt känslig för även ljud, apropå barn till exempel, som man faktiskt egentligen tycker om, men det blir bara, det är för mycket liksom intryck, och det i sin tur kan leda till att man får ont i huvudet eller i kroppen, och det kan också påverka alltså hela systemet. Det kan få problem med magen, jag kan få ont i magen, uppsvullen och så vidare. Så det är väldigt många symptom, och en reflektion som jag har gjort och som jag har liksom inte lyckats samla mina tankar konstruktivt, men det är att Jag ser väldigt många som kanske tänker att det här är till exempel för klimakteriet, eller jag har också ADHD, därför att jag har också, ja du vet, och jag har nog IBS-mage, och absolut, det här alltså ADHD får man ju inte vips sådär, och IBS-mage kan det ju vara, men då kanske orsaken är just det här att jag är faktiskt lite för uppskruvad och lite för dåligt återhämtad, och då kan jag få massa symptom som också liknar massa andra saker. Vad är liksom hönan eller ägget? Alltså i grunden så kommer nog alla saker man ska igenom, klimakteriet och allt möjligt, det kommer vara värre om man också har en grundstress som är över ens återhämtningsförmåga.
Just det, och jag tänker apropå ADHD, vi hade ju ett avsnitt som handlade om ADHD på jobbet, och då kom vi fram till att väldigt mycket av den liksom splittring och såna här saker som, alltså distraktioner som finns i vår allt mer digitaliserade tillvaro, får oss alla på något sätt att uppvisa ADHD-symptom. Och det betyder också att det som hjälper folk med ADHD på jobbet, som ja, men, tydligheten, sak i taget och sånt, det hjälper oss alla. Så det är ju bra.
Ja. Ja.
Nej, men så vi kan ju inte veta exakt varför du kanske känner dig yr eller trött eller vad det nu är just nu. Men det är ju bra som du säger, Ann-Sofie, att det kanske inte är det man först tror. Och den där stressen, det är ju värt att fundera på om du känner av något av de här symptomen.
Och vet att många nästan har vant sig vid att vara i det här uppskruvade läget, liksom att man är lite tired but wired, som man säger på engelska. Alltså jag känner att jag är trött, men när jag blundar så bara snurrar det på, och jag behöver mycket kaffe för att hålla igång, och kroppen är så otroligt liksom, den ställer upp så himla länge och tänker så här, ja men det är väl en period vi ska igenom, jag ställer upp, jag samlar resurser, och också med ofta negativa på sikt effekter för kroppen, och ställer upp så länge. Och den här fasen som man då kan vara i ganska länge, den kan ju då tyvärr resultera i att man går in i en akut fas, och det är då man pratar om att gå in i väggen. Att det liksom helt plötsligt en dag så händer någonting, jag hittar inte hem, eller jag bara bryter ihop, och då har det ofta liksom, när man tittar tillbaka så är det många som ser att jag såg inte hur länge det egentligen hade pågått. Så vi kommer in lite också sen på liksom, ja, men tips som man ska göra, men om man tittar då på, jag menar så här, vad motverkar att drabbas av det här, det är ju väldigt mycket, men vi har faktiskt väldigt mycket att hämta av från vår älskade KASAM-modell, för att det handlar väldigt mycket om att har man en känsla av sammanhang, att jag upplever min tillvaro som meningsfull, jag upplever den begriplig, vilket jag vet att för många det kan vara, alltså det är mycket som inte är begripligt, jag fattar till exempel inte riktigt vad det här som händer inom AI just nu. Jag tror inte att det är någon som kan säga att de har alla svar på det. Så det är inte begripligt, men det finns annat som är det. Och sen att jag upplever att jag har inre och yttre resurser för att möta de utmaningarna som jag ställs inför. Mm. Det är det KASAM liksom handlar om. Och man ser också att när man har sin KASAM på plats, så är man också mer sannolik att faktiskt välja att göra saker som gör att jag liksom tar hand om mig. Och man såg också att sjuksköterskor under pandemin som hade en känsla av KASAM, det var helt inhumant vad de utsattes för liksom jobbmässigt, vilken belastning det var, men de stod emot det, de som hade en känsla av sammanhang.
Och den här modellen som du nämner, den kan man ju läsa mer om på en massa olika platser. Vi har pratat om KASAM i många poddavsnitt, men visst är det så, Ann-Sofie, att den här modellen, det handlar ju inte bara om något slags läge vi vill uppnå där vi har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, utan det är ju också som en karta man kan använda och titta på. Okej, känns min arbetslivssituation meningsfull just nu? Känns den hanterbar och begriplig? Och på det sättet, det kan väl hjälpa en att få fatt i källorna till stressen, eller?
Verkligen. Man kan känna, men här brister det ju. Här känns det jätteotydligt, här känns det helt ohanterbart, absolut. Så den är både som ett kartläggningsverktyg, men också så kan jag ju liksom aktivt sträva efter det. Och jag tänker att en situation som känns meningsfull, även om den är utmanande, den kanske känns mindre belastande, mindre stressande än en situation som jag är i som bara känns helt meningslös. Jag vet precis vad jag ska göra, men det här känns helt meningslöst. Det kan ju vara en stress i sig att uppleva liksom frustration. Så att man kan ju också tänka då att om man har identifierat vad som känns stressande, jag känner mig jättestressad inför den här arbetsuppgiften till exempel, eller inför den här månaden som man kan känna ibland, vi spelar in det här i maj, så kan det ju vara så att man har en möjlighet att att alltså stressminimera. Det kan ju hända att man faktiskt kan bli av med vissa stresskällor. Men det här kan jag faktiskt sluta göra. Men sällan är ju livet så enkelt att man faktiskt kan välja bort saker. Och då kommer vi ju in på att man behöver hitta sätt att stresshantera istället. Mm. Och det kan ju handla om att man hittar sätt att återhämta sig från det här som är stressande. Att man puttar in mer återhämtning. För jag kommer inte kunna ta bort att jag ska skjutsa barnen över halva stan eller vi ska göra klart ett projekt på jobbet.
Nej, men precis. Så att om jag nu känner väldigt mycket stress, och det här tror jag många kan känna igen sig i, över stora, stora skeenden som jag inte kan påverka, till exempel kriget som pågår i Europa och vart det ska ta vägen, utvecklingen inom miljö och klimat och det hotet, det ekonomisk stress därför att allt blir dyrare och min lön ökar inte samma takt. Alltså, det kan ju vara saker som jag absolut inte kan påverka. Möjligen lönen då. Kan jag sätta mig med den här KASAM-kartan då och hitta det som hjälper mig att hantera den här situationen?
Ja, absolut. Absolut. Precis. Det kan ju vara då att jag kommer ju inte hitta någon meningsfullhet i kriget, utan snarare att jag identifierar att men det här är någonting som utmanar mig. Det är både otydligt och det känns väldigt utmanande, för det orsakar en stress hos mig. Och där kommer det ju handla om att så här, men hur väljer jag att hantera det här? Och jag kan ju faktiskt behöva rådfråga någon. Men det kan ju vara att identifiera, vad skulle jag kunna göra? Finns det någonting meningsfullt jag kan göra? Ja, jag kanske kan göra någonting för dem från Ukraina som har flytt till Sverige, och det kan liksom fylla en upplevelse av meningsfullhet och att jag känner att jag hanterar det här genom att göra någonting konstruktivt. Eller så kan det ju handla om att jag inser att jag vill sätta mig in i vad som händer, men jag kommer inte göra det varje dag, och jag kommer absolut inte göra det under en dag när jag i övrigt redan är uppbokat med massa saker, utan jag gör det någon gång i veckan liksom, så att liksom hitta sitt.
Och det kan ju också vara att jag kommer fram till att just nu i mitt liv så är det inte mitt ansvar att stoppa kriget eller att stoppa klimatkatastrofen. Jag måste ta hand om familjeekonomin, och för övrigt så måste jag se till att sova ordentligt, alltså ja, lite så kanske.
Absolut. Det är ju, vi kommer hela tiden till de här både yttre kraven som ställs på oss, men också framförallt, som vi tror att du och jag ser, väldigt mycket krav som man ställer på sig själv, som ingen annan ställer, och att hitta vad de handlar om. Men om man säger så här, det vi landar någonstans i, att det kommer inte sluta hända grejer. Livet händer, så är det, och det kan vara liksom fruktansvärt hemska saker som händer, och det kan vara saker som kanske upplevs hemska, men om jag hittar ett sätt att förhålla mig till dem så kan jag hålla dem lite på armlängds avstånd och bestämma att allt det här som sker på jobbet, det kommer jag faktiskt välja, alltså jag vägrar låta det kännas i magen, för det har faktiskt citationstecken bara med mitt jobb att göra, och det är inte värt för min hälsa att jag stressar upp mig så här mycket, och så kan man jobba med det. Och sen kan det ju vara så att, vilket vi har pratat om i flera avsnitt, med alltså relationer som orsakar stress, och där är det ju inte lika lätt att bara säga att det här struntar jag i, utan det är kanske just de som behöver min uppmärksamhet, men som jag igen behöver hitta sätt att återhämta mig från.
Ja, det skulle ju kunna vara då att jag ser att jag har konfliktfyllda relationer på jobbet. Jag kanske försöker göra något åt det, men det är inte helt i mina händer. Alltså det kan ju vara så att jag skulle vilja säga upp mig, men det är svårt just nu och osäkert och sådär. Att jag då istället tänker att jag ska verkligen söka de relationer som gör mig gott. Och få vara i dem tillräckligt ofta för att buffra.
Ja, jättebra. Precis. Och just det där att ett sätt som KASAM-modellen också funkar, det är att den bortser ju inte från problem, utan den tittar på vilken hälsoresurs har jag just nu som är till mitt stöd för att ta mig an de här problemen. Vad är meningsfullt i mitt liv? Vad är begripligt och vad är inre och yttre resurser jag har som som stöd för att nu ta mig an den här tuffa situationen? Och jag tänker så här, utan att liksom berätta för mycket, men så har vi varit i en otroligt tuff period i min familj för några år sedan. Och jag kan säga att det var ju inte då jag blev bättre på att sova och motionera i skogen och stärka mina relationer, utan det var då jag behövde kunna ta av att jag för det mesta sover bra, att jag har en vana att ta mig ut i skogen, för jag pallade verkligen inte lägga till någonting. Det var bara kliv, överlev, och en otroligt stark oro och sorg och rädsla och otydlighet i kroppen kring under flera månader. Det var inte då jag skapade min hälsa, det var då jag hade min hälsa till stöd i form av relationer och i form av de här vanorna som jag hade. Jag hade inte kunnat förbättra min sömn då, utan snarare, som tur var, så var jag van att sova. Så jag gick, liksom, kunde göra det även om sömnen var betydligt sämre under en längre period. Och det är bara lite personligen hur jag tänker att jag någonstans har klarat mig genom, liksom, situation som jag inte önskar någon annan att gå igenom, hur det var då. Så tänker jag att ja, det var för att jag hade den här motståndskraften på plats innan, och som jag hade stärkt under tiden när jag mådde bra och livet var enklare, och då kunde jag ta av det då.
Så det är ju, om vi ska lära oss något av det du berättar nu, så är det ju att om vi känner oss helt okej just nu och inte känner igen oss i de här tidiga signalerna att man jämt går omkring med ont i magen eller oro eller ångest, ja, då är det ju verkligen nu du ska passa på att, ja, men hitta goda vanor för sömn och, ja, träning eller rörelse i alla fall, och att ta hand om kanske inte alla relationer, för det kan vara väldigt stressande, utan några utvalda som du vet är viktiga för dig. Ja, men det låter klokt. Det är lite som att soldaten som skickas ut i fält behöver ju ha, liksom, ja, skyddshjälmar, västar, vapen och kunskap om hur man navigerar i terrängen och lite insikter om fienden. Sådär.
Ja, verkligen. Men, och jag tänker på en annan sak som vi kan reflektera lite kring, det är ju skillnaden. För du har ju inte heller drabbats av utmattning, och du har både varit egenföretagare och anställd, precis som jag. Vi går liksom omlott i det där.
Ja.
Och liksom, har du några tankar kring hur du har, vad du har gjort och har det, på plats?
Det har jag. Det här med utmattning, alltså jag har nog känt, jag har känt signaler. Jag vet till exempel när jag började på universitetet. Jag hade haft, vad var det, ett eller två uppehållsår från gymnasiet och gjort andra saker som gjorde att jag tog mig långt från den här intellektuella miljön på något sätt. Och när jag kom in i den igen så blev jag lite överraskad över hur jag inte kände mig tillräckligt hemma. Det var bara en upplevelse och en känsla. Och då märkte jag under den hösten och vintern att jag började äta mindre. Det var liksom något som bara hände. Och så märkte jag att jag blev väldigt så spänd i käkarna hela tiden. Så bara, liksom, ja. Och det var ju så här väldigt tydliga signaler på att okej, nu är du stressad. Jag tror att det där lite grann gick över av sig självt genom att jag bara blev mer trygg. Och hittade hem. Men det där tycker jag är en väldigt tydlig bild av så här, ja, men där började jag röra mig i en väldigt dålig riktning. Så.
Mm.
Men tillbaka till det du sa om att vara egen. Jag har länge och nästan jämt velat vara egen. Jag har varit anställd rätt sällan. De senaste 7 åren har jag varit det. Och innan dess kanske det var 2 år mest egen. Och det har varit en stark drivkraft. Och innan jag blev anställd nu då, så drev jag ett bokförlag. Och jag var också kommunikationskonsult. Och jag gjorde massa olika saker. Hur som helst. Det gick inte bra ekonomiskt. Det gick bra på många andra sätt. Alltså jag gjorde bra grejer och fick uppskattning och kände mig stolt över saker och ting. Men alltså pengarna, det funkade inte. Och det blev ju mer och mer en väldigt stark stress. Och här är något intressant som du kanske kan analysera, Ann-Sofie. Att jag vet idag att jag borde stoppat den situationen mycket tidigare. Alltså slutat blöda pengar tidigare. Av ekonomiska skäl och antagligen för att det skulle stressat mig mindre. Jag tror också, eller jag vet att jag hade någon slags förmåga att dra upp vattentäta skott i olika mentala rum. Jag vet inte hur man ska beskriva det här. Men, så att jag lät det här stressa mig, men inte tillräckligt, på gott och ont.
Mm.
Och när jag tittar tillbaka på det så tänker jag så här att de där vattentäta skotten var på ett sätt dåliga. Någon hade behövt ruska i mig tidigare så att jag hade förändrat snabbare. Men de där vattentäta skotten, att jag ändå faktiskt kunde sova gott om natten, fast jag ibland vaknade och kände så här helvete så, och blev kall. De kanske ändå hjälpte mig att behålla den mentala hälsan. Det är bara en tanke.
Ja, jag tror du beskriver något väldigt viktigt.
Ja, för jag vet, vad var det vi snackade om i någon podd där jag sa men det handlar om distraktion och kunna fokusera, att ibland känner jag, nu drar jag ner rullgardinen och pekar finger åt allt annat. Så här, jag ska vara här, jag ska inte vara någon annanstans. Så den förmågan har väl då antagligen både hjälpt och hjälpt mig, men mentalt har det nog varit bra. Sen tänker jag på det här med att vara egenföretagare. Man kan vara otroligt utsatt. Jag tror siffror visar på att de flesta som startar eget går omkull. Man är ibland i alla fall väldigt ensam. Och det är som upplagt för att må dåligt mentalt. Men det finns ju någonting där som stärker. Därför att det är ju så här, jag har valt det här själv. Och då betyder det, jag menar, när man började snacka om utmattning sent 90-tal, så minns jag att jag rätt tidigt fick en bild av att okej, det är ofta mellanchefer, för de är klämda från två håll. Liksom, du har stress uppifrån och nerifrån och du är instängd. Och när man är egen, ja, under pandemin kanske du var instängd om du inte kunde hitta ett annat jobb. Men du kan ju söka ett jobb. Du kan lägga ner företaget. Du kan försöka hitta en annan affärsmodell. Alltså, så att det finns en frihet där också. Hur känner du för det där dilemmat, du som är egenföretagare idag?
Men jag, du är inne på någonting. Jag tänker så här, ekonomisk stress, det är någonting som lätt, det är jättelätt att inte bry sig om pengar när man har dem. Har man dem inte, då kör ju de över allting. Men även där beskriver du att du liksom, det här med att dra ner rullgardinen, att så här parkera det här, alltså, för det du gjorde då, det var ju att du fick ju återhämtning genom att du stressade över det, men inte hela tiden, du stängde av det. Och det kan vara så här, ja, det här kommer vara svinstressigt nu i en timme, det, så kommer det vara. Det är lite som träning. Det här stressar min kropp, men sen så stannar jag och vilar. Och så. Och sen så tänker jag med det här med att vara egen. Där är jag svänger väldigt mycket, men jag, eller jag svänger inte alls. Det bara klarnar mer och mer, tycker jag. Men det kommer aldrig klarnat helt klart. Att jag har ingen ekonomisk stress personligen i mitt bolag, för att jag är etablerad. Det var jätteoroligt. Ja, men tack, under pandemin. Däremot så tänker jag mer och mer, jag tänker på att just att man kan vara ensam. Jag står ju inför grupper väldigt mycket, och då pågår ju hela tiden antingen en formell eller en informell utvärdering av mig. Och om man frågar någon så här, är det okej att ha en dålig dag på jobbet? Och då säger jag så här, ja, ja. Och då kan jag säga, är det okej om jag har min dåliga dag när jag kommer till er? Nej, det kommer det ju inte vara. Du måste liksom alltid vara på topp. Och det där tänker
eller
jag
att, nära toppen.
Eller nära toppen. Jag förväntar mig av mig själv, och mina kunder förväntar sig, tror jag, och det ska de kunna göra, att jag är på topp. Och det har hjälpt mig att bli så fruktansvärt snäll mot mig själv. För att jag tänker så här, ja, nu är jag här hos er. Och jag behöver vara mitt bästa. Och jag måste vara så himla snäll mot mig själv när jag går härifrån. Och verkligen göra precis vad jag vill. Alltså så här, återhämta mig på det sättet jag behöver. För det här är en sån otrolig ansträngning att vara här med er just nu. Men jag håller med dig, alltså, för det du pratar till är ju den här autonomin, alltså att jag kan påverka, även om det är jätteutmanande. Men kan jag komma förbi det där? Kan jag komma förbi stressen kring att se det som stress, att tänk om det här inte funkar, och se det som att då är en möjlighet att byta verksamhet, då är en möjlighet att söka jobb, då kan jag göra någonting annat, jag kan skala ner. Att kan man flippa de här stressorerna till möjligheter, då är ju egenföretaga livet fantastiskt. Men jag vill inte glorifiera det ändå, för det är ju så otroligt fint att vara i en organisation där jag har kollegor och vi gör liksom tillsammans. Det har ju jag i Oxygrupp, så jag har ju faktiskt det bästa av två världar samtidigt. För i Oxygrupp så gör vi ju tillsammans, och jag vet att gör jag någonting som inte går bra, då har jag ju liksom, då kan jag bara, hörni, det är inget bra idag, alla sluter upp och vill hjälpa till.
Ja,
jättemånga coacher.
Och något som inte varken du eller jag har varit i, det är ju att vara egen och kanske vara ensam ägare, och så har man en massa anställda. Och så blir man ekonomiskt stressad. Då tror jag inte att jag skulle varken kunna eller vilja köra upp allt för mycket vattentäta skott. Så att, nej, men det kan ju se väldigt olika ut. Och jag tänker att när jag då tog anställning, det var ingenting jag egentligen ville. Men när jag gjorde det, då var jag också lite orolig att känna mig instängd. För jag är, ja, som många, många entreprenörstyper, jag gillar frihet mer än trygghet. Ja. Men då hade jag ju tur att, och kanske sökte mig till rätt ställe också, att jag har haft mycket frihet som anställd. Så jag har inte känt, jag har liksom inte känt en enorm skillnad. Och så har det ju varit den här tryggheten, ja, men det ramlar in pengar varje månad, jag behöver inte tänka på det. Så ja, det där, ja, är det bra som anställd så är ju det superbra också.
Mm. Du kan få vara intraprenör. Ja. Men jag tänker, om man åter till så här, om man så här, kärnan i vad vi pratar om det här, men hur vi håller. Alltså det, jag tror också det där att absolut, det här är utmanande, men det får vara det till klockan 5 och sen får det faktiskt inte vara det. Det här med att lämna, jag brukar prata om lämna det på en post-it, inte för att inte jobbet inte är viktigt, tvärtom. Det gynnas inte skit av att du släpper med det hem. Så att Nej. Verkligen stänga dagen, sätta upp gränser. Att förstå det här att ja, men här, ja, det får stressa mig hit men inte längre. De medvetna gränserna tänker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sen tänker jag att någonting som jag också har gjort, det är att verkligen identifiera vad är det som jag behöver för att återhämta mig. Och att det inte är det som andra nödvändigtvis gör, utan det här är det som faktiskt är återhämtande för mig. Och det kan vara jätteknasiga saker, som att till exempel växla arbetsuppgifter med att sitta och bokföra, vilket kanske skulle vara en enorm stress för någon annan. För mig, tycker bara det är mysigt, det är jätteavkopplande. Sätter på klassisk musik. Ja, ni hör, alltså grejen är att det är liksom, vad är återhämtande för mig? Det och sen att också förstå att jag måste bygga in det. Så att igår hade jag 2 uppdrag, två väldigt olika, och dessutom håller vi på och flyttar samtidigt. Och jag bara, ja, hur 17, inte så här, oj, kommer jag få någon paus idag, utan så här, hur får jag in återhämtning idag emellan de här två och efteråt?
Och hur gjorde det just du då? Nu.
Ja, men alltså det ena var att jag tog en paus efter på morgonen, och då spelade jag lite gitarr. Och sen brukar jag lägga mig på golvet 5 minuter och bara fokusera på min utandning. Jag har försökt det här med appar för mindfulness och grejer, men det blir för mycket för mig. Då blir det ett hinder. Jag lägger mig på golvet. Och sen så, istället för att lyssna på podd när jag rörde mig mellan hemmet och det andra uppdraget, så satte jag på ett av mina favoritband och bara gick och lyssnade på musik och nynnade. Och det blev, och så gick jag och tittade på allt grönt jag kunde se på vägen dit. Ja, och sen gick jag och la mig. Jag hade bestämt så här, klockan 9:30. Då ska datorn, för då jobbade jag på kvällen, det gör jag inte alltid. Då ska datorn igen. Jag ska ligga i sängen innan klockan 10.
Ja, men det är jättebra. Sömn är ju viktigt. Och jag har alltid sovit superbra. Men nu, jag är 50 plus, så har det smugits in så där att kanske en gång varannan månad eller så somnar inte jag.
Nej.
Det är jätteknasigt. Ja. Det här att aktivt tänka nu ska jag inte bli stressad kan ju lätt bli en ganska konstig och negativ spiral. Så jag gör vad jag kan för att inte hamna där. Jag tänker så här, ja. Jag försöker säga till mig själv, ja. Okej då, då får det väl vara så här nu då. Och sen så när jag kommer ihåg det så tänker jag på andningen så där som du sa. Och det kan hjälpa mig att släppa taget om tankarna. Men jag har vant mig vid att det där dyker upp ibland, och då har inte jag, som idag, har inte jag sovit så många timmar. Ibland märks det, ibland gör det faktiskt inte det, och så får jag sova bra nästa dag. Så att, ja. Men du, vi frågade ju också, eller du gjorde, du frågade våra lyssnare vad de gör för att liksom buffra.
Och det är verkligen tillbaka till det här att vi har liksom accepterat, och det märker att det har de här lyssnarna också gjort, att det händer, alltså livet händer, saker och ting kommer att stressa mig, men vad gör jag för att liksom stärka upp mig? Och Anna på LinkedIn skrev, jag tyckte det var så här 2 fina exempel, motion, och det finns det också forskning på, vi kommer till det, och att konditionsträning i naturen, och så har hon också sagt att ja, men ibland om jag har mer energi och ork, då tränar jag. Men om jag känner, och där tyder på att hon lyssnar in sig själv, då lufsar hon bara.
Och det är skillnaden är ju,
ja, och skillnaden är ju verkligen i hur mycket du tar i och ansatsen. Och sen tyckte jag det var så fint, hon lyfte att vi är väldigt noga med att komma i tid till jobbet, men vi kanske borde bli lite bättre på att vi lämnar jobbet, där som du gjorde, där, så dra ner rullgardinen, bli bättre på att lämna jobbet så att det inte ebbar ut. Det tyckte jag var jättebra,
speciellt när man jobbar hemma. Det där behöver jag tänka på oftare.
Ja. Och sen fick jag påminnelse, Hanna, att just det här att hålla koll på sina egna tecken, så där som du också beskrev att du gjorde, att vi kanske har olika tecken. Jag kanske har att jag börjar sova dåligt, någon annan har det här med att käkarna blir spända, man blir kort, irriterad, otålig, att man bara känner igen de här och att då behöver man prioritera direkt och kunna säga nej. Men också om man har en ledare, vilket väldigt många har, att man direkt frågar, jag har för mycket nu, jag känner mig stressad, hur ska jag prioritera? Och sen så är hon inne på våga släppa vissa saker och låta dem bero. Och det där är ju ett helt område i sig. Men det är faktiskt någonting som jag har fått hjälp av min psykolog med. Just att, och det var jätteutmanande. Och jag blev liksom arg på henne i början när hon beskrev. Jag bara, men jag kan ju inte, det här kan, ja, det kan hända. Men kan du göra någonting åt det nu? Nej. Är det liksom sannolikt att det händer? Nej. Men ja, alltså så här,
släppa vad, till exempel en överfull inbox, så att man tänker att alla måste ha svar fort eller bara något stort problem.
Ja, det kan ju vara något sånt, men också så här, men tänk om det här händer då, så här. Ja, tänk om det händer, det vore fruktansvärt. Kan inte göra någonting åt det just nu. Alltså lite så, jag tror att man hittar sina egna såna här att ja, nu hann jag inte det där idag så här. Och hur mycket ska, alltså lite som en så här volymmätare, hur mycket ska det få påverkar mig? Och här tror jag att man kan behöva gå igenom en dag eller en vecka och se vad är det som får mig att bli väldigt, väldigt liksom uppskruvad. Ja.
Mm. Släppa saker lite oftare helt enkelt.
Ja, och jag tänkte som medskick där från det här fina från Hanna, det är att testa. Alltså testa någonting och släppa det och sen fundera på, vad hände? Mm. Alltså gick det bra? För det kommer
gick
det oftast
under?
Att göra. Ja, gick världen under. Eller blev någon arg. Om du bara säger så här, det där, jag testade så här, vet du vad, jag hann inte det idag, det blev lite annat. Är det okej om du får det här imorgon? Alltså så här, testa.
Det är ju också bra om man vet att det är något som någon kollega sitter och väntar på. Så är det ju bra att inte bara släppa det tyst, utan man kanske säger, hörru, det är för fullt här. Kan jag få några dagar till på mig?
Ja. Och sen Nina, hon sa lite provokativt kanske, var killräcklig, man kan ju använda ett annat ord om man vill, men ja, hur ser fördelningen ut mellan utbrända män och kvinnor? Det vet vi, det är framförallt kvinnor, och det kan också bero, alltså bara för att det kan ju bero jättemycket på kvinnodominerade yrken, men jag tror någonstans att det kanske handlar om lite andra saker, men just det här med krav, alltså krav under arbetstid och så krav som vi lägger på oss utanför arbetet. Och jag vet att jag har läst någonstans att kvinnors puls inte går ner när man lämnar jobbet, medan män generellt gör det. Att vi fortsätter vara i prestationsläge. Och det är en stress och det är krav som vi behöver återhämtning för.
Ja, men hon skrev också någonting som jag gillade. Ofta bidrar vi till att klä julgranen med mål och aktiviteter tills den faller omkull.
Ja, alltså Nina är fantastisk på att uttrycka sig. Det här är inte första gången jag får såna här fantastiska från henne. Exakt, att någon kanske lite nyktert frågar sig, ska vi verkligen göra det här? Mäktar vi med det här?
Mm. Ja, men sen har någon skrivit också, tvättar hjärnan, citationstecken, genom att kolla serier på kvällen.
Ja.
Och det är också det här att bara för att vi kanske ibland säger så här att det är meningslösa sysslor att kolla Netflix och, alltså det behöver det ju inte vara. Det kan ju vara precis den avkoppling man behöver i lagom om man inte sitter hela natten och så vidare.
Nej, men det där har ju blivit någon grej som man kastar som en så här smuts, att så här, gud, så fastnade jag i soffan med Netflix. Och jag som har en sån här ring som mäter min återhämtning, jag kollar väldigt sällan på det, för att jag är ju mer att jag gör annat. Men så gjorde jag det, och den noterade att jag hade varit så avkopplad i en timme, för jag kollar på en serie som är ganska intensiv. Men så att precis, att ja, men tvätta, precis, kanske har varit jätteanalytisk, lyssnat, tolkat, jag vet vad hon jobbar med, hon producerar väldigt mycket, alltså hon måste verkligen tänka och bara, åh vad skönt, här får jag bara chilla i soffan med en härlig serie som sveper mig iväg in i en annan värld. Att igen, det handlar om inte vad vi gör, det handlar om hur det får just dig att må, det finns ingenting rätt eller fel. Och det här liksom verkligen koppla bort. Hon är också inne på motion. Och det vet jag själv, att jag tänker att jag borde nöta på. Och så vet jag att om jag bryter det här och går och gör någonting annat, så blir det en återhämtning och hjärnan jobbar på.
Ja, och när man känner att ett intensivt pass i löpspåret eller vad det nu kan vara, eller lyfta lite tungt på gymmet, att det verkligen hjälper en att vara närvarande i stunden och koppla av, så är det bra. Men har man satt massa mål där och det också blir en stressande prestation, så man får vara lite uppmärksam, eller hur?
Absolut. Jag tror att det handlar jättemycket om att stanna. Hur får det här mig att känna? Är det här ansträngning fast det ska vara återhämtning? Då kanske jag inte ska göra det. Eller så behöver jag förändra hur jag ser på när jag gör det här och ansatsen. Jag kanske fortfarande sticker ut i mina träningskläder, men det blir en annan session än vad jag hade tänkt, därför att jag behöver faktiskt inte mer, och det här tror jag, vi kommer till ett exempel på det här också, men hon pratar också om det här med yttre stöd, som jag tänker är så viktigt att vi lyfter, att ingen är en ö, och vi är beroende av att ha yttre stöd omkring oss. Vi behöver ha människor att vända oss till, både när vi mår bra och fira saker och så, men också att känna att det finns någon där för mig, en chef, en kollega, en partner, en vän, om det kör ihop sig eller händer någonting, så finns det någon där som lyssnar på mig och finns där för mig.
Ja, precis, det är en person som skriver så här: har många bra personer runt mig som jag kan diskutera med och snacka skit med, vilket behövs lite av och till. Ja, så är det.
Behöver man
inte hamna i något giftigt liksom skvaller jämt, men man behöver vädra med någon.
Ja, och det kan också vara, alltså, snacka skit, som att jag har ju min tjejgrupp i våran, vi har en tråd, och där kan jag ju vara liksom mitt mest professionella, tramsiga, löjliga Annie, och det är så viktigt att få vara det, så jag snackar inte skit om någon. Nej. jag bara trams, alltså jag är bara jättelöjlig och tramsig, och det är så viktigt, eftersom jag så mycket i mitt jobb måste vara liksom som många andra, alltså vi måste vara ansvarsfulla och liksom så här logiska, och då, ja, jag har en annan sida som måste få utlopp.
Och sen så är det någon person som skriver så här: har någon slags grundtrygghet med mig från tidigt i livet. Den är svår att definiera, men handlar om att jag duger som jag är.
Och det är samma person, och det är så fint.
Ja. Det är fint, och alla känner ju inte det där. Men jag vill bara prata om den här kockan som jag nämnt i tidigare avsnitt. Tidigt i livet när jag jobbade på restaurang. Hon var så skön, den här personen. Och i någon diskussion kring någonting på jobbet så sa hon bara så här: ja, man gör så gott man kan.
Ja.
Ja, så var det klart där. Och jag tyckte det var så, jag blev lugn bara jag hörde henne säga det. Ja, det räcker faktiskt.
Alltså jag hör ju när vi pratar om det här att det handlar jättemycket om att vi kan påverka yttre stressorer och kanske få bort vissa. Alltså faktiskt, ibland kan man behöva byta arbetsplats, så kan det vara. Och markera. Men jättemycket handlar ju om hur vi är mot oss själva och hur vi tar hand om oss själva och att vi vågar prioritera det. Och sen kommer det till att okej, jag vill prioritera mig själv. Vad behöver jag? Alltså vad behöver jag och när behöver jag det? Och hur fångar jag upp det innan, för de signalerna kommer ju inte som en inbjudan i kalendern, utan att hoppsan, det är visst läge för lite mer återhämtning den här veckan, och det kommer jag prioritera in, och jag kommer göra det här, och jag skiter i om Boel inte tycker att bokföring är återhämtande, för jag tycker det. Och så länge jag inte skadar någon annan, att se att det liksom hänger ihop, och jag tror jättemycket på att titta på sin vecka och aktivt planera in återhämtningen, lika som man prioriterar in det man ska göra. Men vi fick också ett väldigt starkt svar som faktiskt är en person som har drabbats av utmattning. Men jag tyckte att det här, jag kände igen så mycket i den här berättelsen kring hur jag nog, om jag inte hade tänkt till och gjort själv, hade kunnat hamna. Men som jag också ser väldigt mycket, om jag säger där ute inom citationstecken. Men att hon var liksom, det gick inte att få stopp på henne. Hon kände inga gränser, kände sig så enormt fram. Allt var så roligt, tog på sig mer och mer. Och flera liksom omtänksamt påverkar. Och det vet jag, man är inte mottaglig, men man är bara irriterad på dem.
Att folk i omgivningen sa saker, eller?
Ja, men ska du verkligen liksom göra så här mycket? Och bara, åh gud, vilka sur, liksom, man blir irriterad på dem. Hon jobbade väldigt mycket. Och för att då få ihop det så behövde hon då putta in träning på lunchen. Så då blev det ju jobba, ansträngning, träning, ansträngning. Och sen så började med periodisk fasta, som gör att man bara äter en viss tid på dygnet. Och sen tog hon sig an en ännu tuffare fysisk utmaning då, bara för att, ja, och så lite mer kaffe liksom för att hålla igång det här systemet.
Och kraschade.
Och sen så, ja, och nu finns det inte möjlighet att göra så här mycket, därför att nu behöver hon göra betydligt, betydligt mindre, för det är faktiskt bara det hon klarar av just nu. Och då kan man tänka att det här pågår under lång tid, men det här skiftet från att jag klarar allting till att det säger pang och jag helt plötsligt känner att jag inte klarar någonting, det kan ske på en dag, den där smällen. Och förstå om vi kunde bli lite bättre på att uppmärksamma oss själva tidigare, att nu är det på väg. åt ett håll som inte är hållbart. För när det väl har sagt pang, så, och man pratar om en lång väg tillbaka. Man ska inte tillbaka någonstans. Man ska inte alls tillbaka där man var. Man ska ju till någon helt ny stans. Men den vägen upp till liksom den förmågan och kapaciteten, den är lång och den är ofta kantad av bakslag. Och man kan känna sig väldigt ledsen. Jag har flera vänner som tyvärr liksom går igenom det här. Så att det är verkligen ett medskick att rusta sig, som vi har försökt prata till idag.
Ja, och en viktig insikt där är ju, vi drog en lista på så här tidiga signaler på allt för mycket stress och för långvarig stress. Men om vi tittar på den här kvinnans berättelse, jag tror det var en kvinna, människans berättelse, så kan vi konstatera att vägen till väggen kan vara otroligt kul.
Oh ja. Oh ja, många berättar ju om det här. Man kan ju nötas ner av att livet händer omkring en, eller händer en, att det händer jobbiga saker och man nöts ner. Det kan ju vara liksom att jag försöker göra ett jobb fast jag har fruktansvärda förutsättningar för det. Mobbning, personliga tragedier utanför jobbet. Men vi är många också som också väldigt duktiga på att snarare dra sig mot att brinna upp. För att allting är roligt och känns roligt och vi får en kick av det. Men det är fortfarande en utmaning som kräver återhämtning.
Så någonstans, om vi ska sammanfatta, så är ju ett ord som poppar upp och det är ju återhämtning.
Ja, så är det.
Så hur du än har det idag, vad du än befinner, alltså vad du än känner igen dig i eller inte känner igen dig i, har du utrymme för återhämtning idag? Det är ju den frågan som man behöver ställa sig.
Tar du utrymme till återhämtning, och när du gör det, gör du det som genuint är återhämtande
för dig?
För det är olika saker. Och jag vet att hjälp mig nu, men Åsberg,
som Marie, har varit med Åsberg.
Marie Åsberg, ja, som vi har poddat med, hon säger också det, att det får du bara tillräckligt med återhämtning, så är vi liksom, vad ska man säga, snabba på och på hugget på att se att nu händer ju det här, jag kommer behöva lite mer återhämtning idag, jag kommer behöva kanske lägga mig lite tidigare, eller jag kommer behöva strunta i det där ikväll och lägga mig och kolla på, som jag gör nu, The Diplomat på Netflix.
Men den är ju jättebra.
Den är så jäkla bra. Ja, man får inte blunda en sekund, för då den är nästan något. Lite ansträngande. Ja, men alltså, vad det nu än är, att känna så här, ja, det är kanske det, och inte ligga där och ha dåligt samvete, för då blir det ju helt plötsligt inte återhämtning.
Nej, eller, precis, får jag bara säga det, göra saker med närvaro.
Ja, det är ju, det är återhämtning.
Ja, och väljer du att ligga framför Netflix, så gör det då. Är det återhämtning för dig att scrolla mobilen ett tag? Ja, men då är det det. Och märker du att du mår bra av det en timme och att du sen är klar, ja, men då är det bra. Fastnar du flera timmar, ja, men då är det antagligen inte det. Det handlar ju rätt mycket om att lära känna sig själv.
Ja, och som sagt, scrolla mobilen och må dåligt efteråt, då var det ju inte återhämtning. Så precis det här, hur får det här mig att må? Att liksom gå ut och gå i skogen och ringa en vän och bara prata trams. Titta på löjliga klipp från, jag vet inte vad det nu kan vara, just nu tittar jag på det amerikanska The Office, alltså sådana klipp, det är världens, bara skratta liksom.
Och ja, gå ut är ju någonting vi någonstans förordar, vi ska ju inte komma med pekpinnar, men jag kan ju säga så här, det hjälper mig.
Vi tipsar. Nej, men att det är precis, livet är utmanande, och att, som inne på, proaktivt förhållningssätt till återhämtning från det. Och sen också någonting som är lite liksom, det går inte bara att tipsa enkelt om, men vi nämner ändå, men alltså att hitta förhållningssätt till saker som händer. Acceptance and commitment therapy är väldigt känt och funkar. Men även det här konceptet Hero, som vi har poddat med Stefan Söderfjäll om. Att hitta mitt sätt att känna hopp, optimism, resiliens. Och vad sa ni? Hopp, egen förmåga, resiliens och optimism. Kan man få tips därifrån. Och som sagt, identifiera min återhämtning. Skapa gärna en liten lista på saker som är återhämtande. För när du behöver dem, så kanske du inte orkar tänka ut dem. Men då vet jag, har jag att ta till det där. Och som sagt, förstå att signalerna kan vara trubbiga. Men att regelbundet reflektera kring, hur är mina energinivåer, liksom, hur känner jag mig, liksom, på en skala 1-10, orolig, stressad, irriterad, och fånga upp dem och då se, vad kan jag liksom tweaka nu, för att tweaka, ja, det är en ganska liten förändring som krävs, snarare än att det går liksom längre. Jag tänker ändå att vi kan liksom nämna några saker som är, inte pekpinnar, men som är livsstil. Att vi vet, och det har vi poddat om, naturen. Jag tror inte att vi kan leda någon fel om vi uppmanar till att hitta naturkontakt under en dag eller under en vecka. Sömnen på pedestal, alltså funkar den, vårda det, chansa inte att slarva med den så att du utvecklar något problem. Och sen vet vi att motion bryter ner skadliga ämnen. Vi kan lägga en länk till en artikel som handlar om det. Så att motion, att röra på sig, tar faktiskt hand om negativ stress och på något sätt, det finns en förklaring på det här fysiologiskt, processa det så att det liksom äter upp stressämnen, kan man kalla det för.
Så fiffigt.
Ja, det är så fiffigt.
All right, så att var du än befinner dig, du som lyssnar, hoppas att det här avsnittet har hjälpt dig att reflektera kring var du är just nu och vad du behöver. För det handlar ju om att ta hand om sig själv så att vi sen kan ta hand om andra, och våra familjer och våra jobb. Och göra allt det där som är kul också.
Ha kraft och motståndskraft att leva livet handlar om. Och jag hittade en jättefin artikel tycker jag på motivation.se som är skriven av Anneli Goodman. Och hon drabbas av utmattning och hon berättade att det hade inte alls funkat att säga åt henne att sluta nu. Utan att hon tyckte att hon var helt ostoppbar också. Och hon reflekterar kring vad hon hade önskat att hon hade haft koll på innan. Så den lägger vi som en länk med lite andra länkar tror jag från det här avsnittet där du lyssnar på det.
Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn och om du vill recensera oss i Apples podcast-app. Så hörs vi om en vecka igen.
Sköt om er. Hej då.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.